Du lyssnar på Mörka kvällar i kollektivet av Callum Bloodworth, uppläst av mig, Kallin Örvald Delmar. Till mamma. Tack för att du alltid läser. Älskar dig. Prolog. Från sin plats vid fönstret i matsalen betraktade Stina Nilsson de som samlats i trädgården. Solen blänkte i växthuset, dess glasrutor täckta av ett tunt lager av vinterns första frost. I trädgården tågade ett gäng påpälsade barn runt, kinderna rosiga, fniss som försvann bland äppelträden, de som fortfarande blänkte röda av de sista frukterna. Precis som världen runt var kollektivet i förändring på så många sätt, på gott och på ont. Det var dock inte så här det skulle bli. Svängdörren till köket slogs upp för att sen svischa tillbaka när Bella trängde sig ut med en full kaffekanna. Hon stannade till. Hur är det? Jag överlever, sa Stina innan hon tillade. Tror jag. För en gångs skull skrattade inte Bella. Jag är verkligen ledsen för din skull. Det behöver du inte vara. Jag vet, men jag kanske vill det, sa Bella. Du får leva med det. Stina blundade i sorlet som omgav henne i kollektivet som var fullt av tunga hjärtan. Tunga av hemligheter och uteblivna samtal. Av livet, av döden. Stina? Långsamt öppnade hon ögonen, såg in i Fredriks. Minnesstunden börjar nu. Nej, det var inte så här det skulle bli. Inte nu. Inte efter allt som varit. Kapitel 1. Två veckor tidigare. Stina. Ordförande Stina Nilsson hade sett 35 vårar och 35 somrar komma och gå i kollektivet. Att det skulle bli under den 35:e hösten som allting ställdes på sin spets var inget som hon hade väntat sig. Hon brukade säga att alla årstider hade sin oemotståndliga charm, men de senaste åren hade de också anlänt till den sömniga Stockholmsförorten Sandshov med livsomvälvande besked. Det var på en märkvärdig vårdag som Stinas livs kärlek Maurits dog. Han gjorde det timmar efter att Abba släppt ny musik för första gången på 40 år och från att en gång i tiden ha dansat hela nätet i deras toner tvingades hon plötsligt greppa efter minnen innan de slukades av mörkret. Thank you for the music. Det var på en omärkvärdig vinterdag som Stina bestämde sig för att dö. Mer på grund av ett brustet hjärta än Abba. Det rosa kollektivet låg då omgärdat av snö. Stina omgärdad av den överväldigande känslan att det var dags att göra bokslut på livet. Hon skulle göra just det genom att avsluta den dialysbehandling som gav hennes kropp konstgjord andning för att slutligen somna in med värdigheten intakt och bokföringen i ordning. Ett år till, varken mer eller mindre. Men så kom den sista sommaren med all sin prakt och omkullkastade allt, inte minst Stinas planer om en ordnad död. När kollektivets mångåriga ordförande Maggie MacLeod lämnade en vakans efter sig slängde Stina huvudstupa in i en kamp om ordförandeskapet i det kollektiv hon älskade så. Ett sista slag där dess grundvärderingar stod på spel. Och under några soldränkta månader reste sig kollektivet ur askan och fick se en renässans tonsatt av rödvin, pianospel och festligheter långt in på de ljusa nätterna. Nätter som kändes avlägsna nu när Stina drog sin grå yllekofta om axlarna. Det var inte så länge sedan sommaren dragit sin sista suck. Men det gick snabbt när världen draperade sig i höstskrut. En vindpust ryckte med sig löven från äppelträden. En kaskad av rött och orange innan de la sig på gräsmattan. Stina kollade runt i kollektivets stora matsal och tänkte, som så många gånger förr, på Maurits. Han hade älskat det här stället. Det var han som en gång i tiden köpte det stora rosa huset, fyllde det med vilsna själar och såg till att de läkte. Inte sällan med hjälp av hemlagad mat och alkohol. Tillsammans hade de blivit en sorts motståndsrörelse mot ett samhälle som allt mer krävde snabba beslut, tillfälliga lagningar och vars motto var ensam är stark. Det var åtminstone så hon gillade att se det. Stinas blick fastnade på silverrad.